år, nya möjligheter och ny upplagor av SLA Sportpodd. Avsnitt 51. Och vi räknar med att nu kör vi, nu gasar vi hela våren. Fram till semestern faktiskt är i planen, så att ja, det kommer att bli en spännande vår, är vi helt övertygade om, allt möjligt i sportens underbara värld. Om inte den här pandemin sätter stopp som det ser ut nu, men det tror vi väl inte, utan det kommer att lätta. Så är det, och då säger vi är samlade allihop här, sportredaktionen, Anton Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Allt väl?
Ja, det är det. Det rullar på.
Det rullar på. Erika Augustsson?
Ja, jag är också här som vanligt.
Ja, det är underbart. Och herr Linus Hellman?
Ja, tack så mycket. Hej, hej.
Så är det. Jag vet inte, men vi brukar ju alltid gå en liten runda runt bordet. Nu var det ju en stund sedan som vi var här. Det var väl precis veckan innan jul. Då får vi väl undra, hur gick det nu sen? Vi får väl gå tillbaka i tiden. Hur gick det just med julklappar och annat? Det funkar?
Ja, det gjorde det. Jag löste det. Tror 22 december var allt inhandlat och klart. Och helt okej. Okay. Får ändå ge mig själv godkänt när det gäller julklapparna i år då.
Familjen har samma åsikt?
Ja, jag hoppas det. Jo, men det verkar som alla var rätt nöjda faktiskt.
Alla verkar nöjda. Erika, alla nöjda hos dig också?
Ja, men det tror jag. De spelar bra om inte annat, så det gick väl hem. Hundarna var där och smånafsade lite innan julafton och öppnade några och hjälpte till lite. Men i övrigt gick det bra.
Det är ju alltid så, måste ju fråga dig om bad.
Mm, det är det viktiga. Bad. Ja, det är klart det blir bad. Jag och pappa knallade ner där på julaftons morgon. 8 minusgrader i luften, 1 grad i vattnet och tog ett litet dopp där. Så det var fint.
Det är helt otroligt. Vad sa du? Det var 0,8 grader?
Nej. Ja, 8 minusgrader i luften och så 1 grad i vattnet.
Ja, det var 1 grad i varje fall. Ja, herregud. Ja.
Det räcker.
Nej, jag vet inte om jag är imponerad eller om jag tycker att det är vansinnigt. Men jag håller mig till imponerad.
Man kan vara båda och där.
Ja, det tycker jag. Linus, badat?
Ja, invertes blev det lite bad där med väldigt god julglugg i alla fall på. Det var väl så nära bad jag kom när det, i det sammanhanget.
Men du har kommit igenom helgen också, nyår och alltihop?
Absolut, jag har kommit igenom. Det blev ju en rätt hygglig, trevlig nyår med lite champagne och lite cohibas från Kuba där och avsmaka på årets sista dag där.
Men jag hörde att det blev lite panik på nyårsafton, va? Travet som ni skulle lämna in, det var väl lite körigt?
Ja, absolut. ATG havererade ju fullständigt där, så att det var ju många som satte sig i vrångstrupen där med och skulle spela och blev, ja, hade inte möjligt helt enkelt eftersom systemet överbelastades. Men jag fick ta bilen ner till närmsta ombud och lämna in, så jag var med i matchen i alla fall. Jag skulle kanske inte spelat alls för det gick inget vidare, men jag var med i matchen i alla fall.
Nej, precis. Nej, det har ju blivit en tradition där med både trav och även det här. Jag har ju själv hållit mig till bingolotto då, får man göra 2 gånger om året, nyårsafton och framförallt 23 december. Men vi vann 100 kronor i alla fall, så att vi får vara nöjda med det. Så är det. Som sagt, sporten har ju rullat på, då får man väl ändå säga, under jul också. Och jag tänkte vi skulle börja lite grann med att vi skulle börja med att prata lite fotboll då, för även Sjödalkos säsong tog ju slut där i december och det blev ju ingen längre vila för, kan man väl inte säga, för klubben och ledningen och inte spelarna heller. För det var ju en massa kontrakt som skulle skrivas och det skrevs med det mesta, men det har ju också hänt en del. Lite dramatik får man väl säga, eller vad säger du, Gus?
Ja, det är verkligen, och de två stora sakerna är väl att Daniel Ask och Viktor Granat har lämnat för Västerås båda två där. Och det är väl det som har varit de kanske största sakerna, tycker jag i alla fall. Eller vad säger ni?
Ja, så måste man väl säga att det är naturligtvis. Där tappar man ju, vi pratade ju om det tidigare, att man hade ju en central linje där med målvakten Marcus Fröjd och lagkapten mittback Filip Skyberg, Ask på mittfältet och Granat framåt. Nu blev man av med 2 av 4 där, så att det blir ju lite att jobba på att ersätta.
Ja, det blir det ju. Och man kan ju ta det, Skövde AIK blev väl varse om de ekonomiska realiteter som föreligger i Superettan när de här spelarna valde Superettan då och kollegan Västerås istället. Och det har de ju varit inne på själva i intervjuerna när vi pratat med dem, att det är ju den där helhetslösningen med enbart fotbollsspelande som har lockat dem till att spela för Västerås, både Viktor Granat och Daniel Ask. Så att helt andra möjligheter än vad Skövde AIK kan erbjuda just nu som nykomling då.
Ja, det är verkligen att man märker skillnaden på just den, att Västerås har ju varit etablerade i Superettan ett tag nu, och då har ju de helt andra muskler att värva spelare för. Då blir det ju tufft för Skövde AIK. För ja, det är klart. Man kan ju förstå både Granat och Ask att kunna spela fotboll på 100% och bara fokusera på det. Det är klart att det lockar.
Ja, helt klart. Och 2 års horisont framåt också i tiden. Så att det är inte mycket att säga mer än så. Utan det var väl bra konstaterat av Skövde AIKs sportchef Per Ostermo där att marknaden är ju som den är, tror jag han sa till mig. Och det är ju helt riktigt att det är ju... Så fungerar ju marknadsekonomin, att de bästa spelarna hamnar någon annanstans då, som man kan betala mer. Så går det till.
Ja, vi har ju varit inne på det också, att det är ju så att Superettan är ju många stycken för många klubbar en professionell liga med anställda spelare. Så att det är ju Skövde AIK en lång bit ifrån också då. Så att jag får väl ändå tycka någonstans att man har ändå lyckats få ihop det bra, för man har ju faktiskt lyckats förlänga kontrakten med de allra flesta spelarna. Men tappar man ju 2, men har man ju också hittat nya spelare sen, som vi också kan prata lite om en liten stund här också. Men kan ju fråga Erika också, kommer du sakna Granat nu då? Den har ju hur många bilder som helst på.
Ja, alltså arkivmässigt så är ju han en trevlig spelare att ha här, eftersom vi har 1000 bilder på honom från varje säsong, känns det som. Men vi får väl nya namn och nya spelare att fylla arkivet här nu med, så jag är inte orolig personligt för det alltså.
Nej, precis. Nej, så är det väl. Och det finns ju alltid möjligheter för nya spelare. Och som sagt, nya spelare plockar man ju in, och det var man ju väldigt snabba, får man ju ändå säga. För att den här skyttekungen från Trollhättan då, som är ju nu, var ju till och med rankad högre än Viktor Granat, skrev ju på tämligen snabbt där i samband med när de blev av med Viktor.
Det är tydligt att man har jobbat med en plan B hela tiden, att man har varit medveten om att det här skulle kunna hända och haft alternativ, så att det var ju svar på tal ganska snabbt, som du säger, när Johan Fellrath då från Trollhättan skrev på som ersättare då för Viktor Granat. Man har ju liksom börjat från noll alla kontrakten helt enkelt här, och då har man kommit en ganska bra bit, får man ändå säga, med truppen i dagsläget då. Så att jag har ju pratat med Johan Fellrath, att han anlände ju till på försäsongen där då tidigare i veckan här, så att han verkar taggad och fortsätta att göra det han verkar vara här på jorden för att göra, nämligen mål.
Och sen kan man väl säga att på samma sätt som Skövde AIK tappar Ask och Granat, på samma sätt är ju Skövde AIK där och tar Fellrath från Trollhättan då. Trollhättan var ju med i toppen hela säsongen och kämpar mot Skövde AIK. Och så blir Skövde AIK som går upp i Superettan, och pang, så tar man skyttekungen från Trollhättan. Välkommen. Så att det är ju så det funkar hela tiden i fotbollen. Det är ju samma på alla nivåer egentligen.
Ja, men det, precis. Och det är ju samma nu då. Vi kan ju ta nästa spelare. Den tog man ju då från Akropolis då, som de sparkade ur då. Den träffade ju också Linus, namnet.
Ja, Linus Mattsson, det var ju namnet då på namnet där. En ung jättetalang då, får man väl ändå säga, med tanke på att han har ju meriter som en spelare i 30-årsåldern kan vara avundsjuk på. Jag menar, fostrad då i AIK Solna och 11-14 år nere i Spanien i Barcelonas ungdomsorganisation. Och återvände till Sverige och debuterade i ettan i Gävle som 15-åring. Debuterade i Superettan med Akropolis som 16-åring. Och spelat både U17 och U19-landslag i Sverige. Då. Och nu Skövde AIK för de kommande 2 åren. Så att, det är väl meningen att han ska formas här under Tobias Linderoth och ta nya steg i sin utveckling. Sen har vi också Gustav Salin som är ny i Skövde AIK. De har ju 3 nyförvärv i år. Så att, det är ju en ung offensiv mittfältare från Jönköping då. Han kommer närmast ifrån Assyriska, det laget som åkte ur samma serie som SAIK gick upp ifrån, och ettan södra. Så att, han provar sina vingar utanför Jönköping för första gången. Han har en bakgrund i Isödras ungdomsverksamhet och har ju IK Tårt som moderklubb. Så det ska bli spännande att följa honom också.
Ja, och han var väl ganska lyckad i Assyriska förra året. Man har väl läst en del goda ord om honom i alla fall.
Absolut, och han talar ju också om möjligheten att ta nya steg under Tobias Lindros ledarskap, så det ska också bli spännande att se om han kan lyckas.
Alla nyförvärven egentligen talar ju om att Tobias Linderoth har varit en viktig faktor i att de väljer just Skövde AIK.
Ja, kan man till och med vara en avgörande faktor när man väl stod och hade lite olika val, att man just är full på Skövde.
För det är väl det man gör nu, va? Är det den känslan, eller kan det komma ytterligare något?
Ja, i dagarna väntar man väl på kanske någon förlängning på att Gabriel Valentin med Halmstad är, att man ska kunna låna in honom även under 2022, är väl signalerna jag får där. I övrigt är man nog ganska nöjd just här och nu med truppen. Sen ska man väl inte vara förvånad om det dyker upp namn när man kanske närmar sig en seriepremiär. Och sen har vi ju ett sommaruppehåll med, eller transferfönster där och så. Så att man kommer inte bränna alla sina pengar än, det kan man ju inte göra heller. Så att man har de marginalerna som Skövde AIK har.
Ja, men det sa väl Ostermo också att de skulle spara lite pengar om det behövs längre fram helt enkelt. Men en mittback till kommer det ju bli. Det ser jag som nödvändigt. Sen blir det väl förmodligen Valentin då. Men ja, inte helt
sen,
säkert.
Nej, och för sen har man ju mittlåset intakt och det är ju jättebra naturligtvis att Skyberg bestämde sig för att fortsätta. Basit var ju klar redan före jul där. Att han skulle fortsätta. Så den delen av planen är ju intakt och även målvakt då, så att man har ju fått värva de hål som det blir framåt. Så att, men bara två förluster på spelarsidan är väl ganska bra måste man väl säga. Som man gör ett lagbygge inför en historisk säsong i Superettan.
Absolut. Och sen har vi ju pratat om de här pengarna också då. Och det tror jag du har lite information om också. Va? För vi vet ju att de kommer att ramla in en 6-8 miljoner. Och då ställer man ju sig frågan, många gör ju det. Men köp spelare för pengar då. Men det funkar ju inte riktigt så. För det är ju inte så att de här pengarna betalas ut på ett bräde, va?
Nej, som jag har förstått det så är det lite olika perioder under året som man får de här pengarna till sig då. Så att just nu är det väl, ja, det är väl helt enkelt en ganska... Ja, perioder man ska spela matcher och det är inte så mycket publik och intäkter så att nu har man väl inte de musklerna just nu.
Nej precis. Att det är som jag sagt, det är en ny verklighet som de står inför, men det känns väl och som man är beredda och antar den utmaningen och jobba på samma sätt som tidigare ungefär. Och en annan grej jag såg liksom, som jämförelse är om vi pratar allsvenskan, och jag såg någonstans att Degerfors då, som ligger nära oss här och med en del anknytning till Skövde, de går ju tydligen runt på 20 miljoner i allsvenskan då. Malmö FF då, som vann guldet, de har en omsättning på 250 miljoner.
Ja, en kvarts miljard är ju enorma summor.
Ja, nu är det väl Champions League-pengar kanske som drar upp det då, men jag menar det går bevisligen då kanske till och med att spela allsvensk på 20 miljoner i omsättning. Så att, men Skövde hade de 5-6 miljoner tror jag.
Ja, 5 va?
Så att det är en bit att gå, men de jobbar ju...
Det är viktigt att man hänger kvar då första året och etablerar sig, för då kan man ju väl bygga upp någonting.
Ja, om man ändå pratar allsvenskan så gissar jag att IFK Värnamo som gick upp där med Jonas Tern, deras omsättning är nog till och med mindre än vad Degerfors är, skulle jag gissa.
Ja, det är den säkert. Så att, ja, vi ska
men nu är det ju så fint att pengar är ju inte allt här i idrotten, så att det var ju likadant om man tar ettan, så hade ju inte SAIK heller de högsta budgeterna när det kommer till spelare, och ändå lyckades man kvala sig upp på slutet lag som har spelat i Superettan i två säsonger, så att det är ju lite fint med idrotten på det sättet.
Så är det ju. Seriepremiär 2-3 april. Då har värmen kommit. Erika?
Ja, tveksamt va? Men vi får väl hoppas att det hettar till lite kring det här om inte annat. Det känns som att intresset finns ju och SAIK på alla släppar just nu och sådär. Så att det blir intressant att se hur de laddar upp mot det här och hur de tar sig an det. Vad de får för motståndare i premiären blir också intressant att
se. Ja, precis. Vi har inte sett den riktigt. Det har inte kommit någon spelordning.
Nej, men det ska väl vara på gång va, tror jag, inom rätt kort va?
Ja, de sa att det skulle komma i slutet på den här veckan. Ja. Alltså eventuellt, ja, idag är det ju fredag när ni lyssnar. Och
vi kanske har den då.
Ja, skulle jag kunna komma då.
Nej, men då får vi väl hoppas då att det var väl positivt i alla fall. Vi hade väl i tidningen här tidigare i veckan att kommunen lägger 11 miljoner på att rusta upp eller göra i alla fall Södermalm speldugligt för Superettan. Men jag har ju väldigt svårt att tro att man ska kunna spela på Södermalms naturgräs den 2-3 april. Så att då är det väl risk för att man får spela någon annanstans.
Ja, man är ju en förhoppning att man ska spela. Det finns tydligen historiskt att det har varit så att man har kunnat spela gräspremiär så. Men annars så har man ju då, vad jag förstår, satt upp lite olika reservarenor. Då. Borås Arena är väldigt högt för Skövde AIKs del och även Örebro och Berns Arena nämns ju som exempel. Men sen är det ju många som har reservarenor, för det är inte bara kanske på Södermalms IP det inte går att spela om det är dåligt väder.
Nej, så är det väl. Men man får väl hoppas att man inte lottar sin premiär mot en hemmamatch mot Halmstad bollklubb eller Örebro SK. För det vore ju väl ganska tungt. För det ser man väl ändå som två rejäla publikmatcher oavsett hur det går för Skövde AIK-serien.
Ja, definitivt. Och restriktioner har ju inte gällt utomhusidrott under hösten och så. Vi såg ju på kvalet och var det 1500 som var här på första kvalmatchen. Så att det är ju en riktig publikmatch som kunde dra folk.
Ja, vi får se. Vi har mycket att se fram emot och hända. Och första träningsmatchen var ju inte så långt borta heller va?
29 januari och inte vad som helst, utan då beger man sig upp till Värmland och till allsvenska klubben Degerfors för att göra sitt första, ja, det första träningsmatchen, men det blir ju test naturligtvis mot ett lag som spelar i högsta serien.
Vi skickar i Gust, det är hans favoritlag, Degerfors.
Kan inte åka dit tyvärr.
Ja, just det, familj. Av familjeskäl.
Personliga skäl.
Personliga skäl. Nej då, vi håller på Degerfors naturligtvis i Skövde, det måste vi göra. Men ja, kul i alla fall att det går igång, och det känns väl ändå som man har kommit en bit på väg där. Så det är väl det vi kan säga idag. Sen får vi återkomma längre fram. Jag tycker vi kliver vidare då i våran podd. Och vi byter sport. Jag tycker vi pratar lite handboll. Vi pratar Skövde HF. Som vi kan väl börja med deras smått otroliga slut på 2021. Segern hemma mot Skuru. Den är ju, smäller ju högt kan man ändå säga. Vad säger vi, Linus?
Ja, jag satt ju och bevakade en annan match parallellt. Det var ju den mellan IF Skövde och Önnered som spelade oavgjort i årets sista match på herrsidan. Men du berättade ju för mig att det, ja, 21-9 efter en halvlek. Och det, ja, det kändes väl ganska osannolikt, men att det ledde med 12 bollar i paus mot regerande svenska mästaren. Så att du får själv berätta lite.
Ja, det var ju jag som bevakade matchen, så att så är det väl. Men nej, det var ju fantastiskt. Ja, man tror ju egentligen inte att det inte är sant egentligen från början, att det ska kunna, att man ska kunna matcha de här lagen en stund. Det är klart att så pass bra är man ju, tycker man ju, men att det ska stå 21-9 halvlek mot Skuru, det är ju, ja, nej, det var ju, men det visar väl någonstans tycker jag att Skövde HF är ju på rätt väg med Daniel Birkelund, är på väg att bygga det. Han säger ju det liksom, att vi jobbar med utveckling och vill bli lite bättre på det vi håller på med vecka för vecka liksom. Och så ibland så kommer det sånt där riktigt kvitto på att det är riktigt bra, och det fick man ju då. Får man väl ändå säga, så att ni som följde det på sidan, Erika, du såg resultatet, vad tänkte du?
Ja, så jag satt ju i Billingehov då till att börja med där och fota en hockeymatch när alla matcher drog igång vid 7 samtidigt där. Och jag kollade in på live-rapportering efter en stund, och ska jag vara helt ärlig så trodde jag väl att du hade gjort ett grovt fel och klickat i fel siffror på fel lag. Men jag satte mig i bilen där i första periodpausen på hockeyn, och när det närmade sig halvlek på handbollen och såg att det liksom stod 21-9, så ringde ju du där också. Ja, det var
larmet,
helt,
larmet
ja,
gick,
ja, men lite så. Så att, det var ju helt otroligt. Kom in i hallen där och kände att det kan nog hålla liksom. Men sen blev det lite spännande mot slutet ändå, där de med några bollar upp, men det var ju otroligt. Oväntat, ja. Och kul alltså.
Och du var ju på plats efter och pratade ju lite grann. Det var ju stor succé för hela laget och framförallt för Annie Linder då, vars säsong hittills har varit väldigt, väldigt överraskande då, får man säga. Men det var väl nästan som jubel efter en serieseger.
Ja, men lite så. Så det var stort jubel, omfamningar och ja, lite tårar här och var där ute på planen direkt efteråt och sådär. Och jag pratade med Annie Linder lite direkt efter det och frågade om det var en av hennes bästa matcher, och hon på rak arm kunde väl inte riktigt jämföra med någon sådär, men sa ju att det var ett otroligt slut på 2021 och bra match och allt det här. Och liksom Skuru, man ska inte kunna slå Skuru liksom sådär som de gjorde, och det var väl ett bevis på att att man inte ska räknas ut på förhand och att man ska hänga i på det man tror på, och det gör de ju.
Ja, men det är ju roligt med de där överraskningarna, med trendbrotten då i Skövde HFs fall. Jag minns ju för några år sedan också när man då bröt den här nästan 100 matcher långa sviten som Sävehof hade i svensk handboll, och det var också någon barriär man bröt liksom, som även, då var det ju för svensk handboll i stort där, för de hade gått fram som en ångvält, men liksom som klubb också då för Skövde HFs del. Så att det visar ju att man kan och att man har potential.
Ja, det tror jag betyder väldigt mycket för självförtroende, för det är ju ändå en ombyggnad som pågår nu, som leds av Daniel Birkelund, som ser ut att gå åt rätt håll naturligtvis, men visst, det, man behöver de här framgångarna också. Och
ja, sen är det ju då en ung och oerfaren trupp. Därför att det ni nu beskriver för mig här nu, det såg jag ju ingenting av alls då i den senaste matchen när man spelade mot Västerås. Då var man ju, förlorade man ju med 25-33, och det var ju något helt annat än vad som utspelades i idrottshallen för Skövde HFs del. Då var man ju tillbaka lite på det som kanske har varit innan också, för man hade ju ett antal förluster i full då innan man väl fick den där fullträffen mot Skuru och fick avsluta året på bästa sätt då. Där man då förlorar mot Västerås. Så att, men nu har man ju möjlighet att revanschera sig mot Västerås redan på lördag då, när de möts igen då i idrottshallen. Så att just Västerås har ju vunnit även 2 matcher i Svenska Cupen då mot Skövde med ganska klara siffror. Så det verkar ju inte vara ett motstånd som passar. Men vi får se om det verkligen är så även på lördag. För då kan man väl börja verkligen tala om en trend då mot just Västerås.
Ja, absolut. Nu har man ju då 10 poäng och det är ju en mer än man tog på hela förra säsongen. Så att, men det är klart att det, man kommer i en räcka matcher sen också som är ganska tuffa på pappret. Så att sådana här matcher som man vinner mot Skur hemma, den är ju alltså, den är så otroligt mycket värd, för att det sker nästan inga sådana. För att nu kanske kan förklara då för alla som inte är med att de kommer hit, de hade ju vunnit alla matcher, de var ju obesegrat, leder ju serien liksom. Och de kommer hit med spelare som vi såg minst under 2 utav dem på banan stundtals på VM i svenska landslaget. Hon, vänstersexan Hansson, och hon, Mattias Holmberg på linjen. Och sådär. Och med hon, Alessandra Bjärrenholt, som har varit en av ligans absolut bästa spelare under kanske 10 års tid, kommer dit och spelar. Och blir totalt nermosad. Det är en hel halvlek av Skövde HF. Liksom. Det är respekt, det måste jag säga. Sen att det studsat, att det gick åt andra hållet mot Irstad, är jag inte så jäkla förvånad över heller. För att det har varit lite övermod och energin var väl inte riktigt där. Och då blir det så här, upp och ner. Så är läget. Så vi hoppas givetvis på ett trendbrott på lördag.
Ja, nej, men det ska bli intressant, för det är ju ändå, då har man ju ändå en chans att knäcka koden som man brukar tala om då mot just Västerås. För det verkar ju vara något där. De har ju också returnerade spelare som, om de får för mycket svängrum, så då kan det bli som det blev nu sist.
Absolut, på tal om trendbrott och börja vinna matcher och så vidare, så kommer man ju osökt in på Skövde ishockeyklubbs förehavanden i Allettan, som hittills har inneburit en tämligen skral poängskörd. Du har ju sett mycket av det, Gus, och har ju lite bra känningar inom hockeyn överhuvudtaget. Vad är analysen på Skövde IK efter 10 omgångar?
Ja, alltså Skövde IKs analys verkar ju väldigt ofta vara att de inte är mål på sina chanser. Men jag tycker nog egentligen att det är lite för enkelt. För vi pratade ju om det här för några veckor sedan, att det är svårt att se vilka lag som, vilka två lag Skövde ska ha bakom sig. Och nu 10 matcher in, så är det ju jättesvårt att se vilka lag Skövde ska ha bakom sig, om man ska vara helt ärlig.
Ja, men Skövde IK, det är väl, man har väldigt svårt att göra mål och man släpper in väldigt enkla mål, och båda sakerna är ett problem så att säga då för laget. Så att det är liksom i båda ändar på något sätt man kan ta på. Vi såg ju även då ett derby nyligen då i Billingehov, och det var väl, påminner väl lite om det första derbyt där. Nu blev det 1-4 då istället för 0-3 i första matchen, men lite samma matchbild som jag upplevde det. Och man har ju inte den där notoriska målskytten den riktigt sådär som gör de där enkla målen, och kanske inte heller då ett målvaktsspel som hittills har räckt.
Nej, och det blev väl extra tydligt i derbyt mot Mariestad, att Tobias Sandberg är ju en pålitlig målvakt som varit en av de bästa där i ettan i flera år, medan man behöver inte hänga ut.
Nej, det har man absolut inte gjort.
Hugo, för han var inte dålig så, men visst är det skillnad på Sandberg och Hugo Fagerblom.
Det blir tunga på vågen då.
Ja. Jag tror jag hänger ihop lite också med hela det, kanske även försvarsspel och runt kassen, för att det blir mycket mål på returer, har jag en känsla av, och eftersom han då släpper, och som man inte heller man får bort då, kanske en back kan ta bort en puck också ibland, men det är mycket, min känsla är, jag har sett en del, att det är mycket sådana puckar som blir runt kassen liksom, som det blir mål på.
Ja, och jag såg ju Vimmerby Skövde här för några dagar sedan, och det tyckte jag var ganska tydligt att Vimmerby har haft det jättetungt också, och jag tyckte att det syntes på spelet att det var två lag som saknar självförtroende och saknar något riktigt bra spel. Alltså.
Det var väl två förlorare egentligen också, eftersom de började gärna ha full pott i det läget, va?
Ja, och avståndet växer ju upp där. Nu är det väl 4 poäng tror jag att de har upp till strecket. Och det gäller ju att börja vinna. Det går inte att vinna 1 av 5 matcher. Det förstår ju alla liksom, att de behöver sätta ihop ett par vinster på rad i alla fall för att haka på.
Men om man vänder på tåget nu, det låter ju som att vi sitter och skruvar ner och vänder ner i botten här. Men det måste ju bara gå 10 omgångar av...
En tredjedel har ju gått bara så.
Ja, 27. Vad ska man hitta på? Ska man värva in spelare, eller vad ska man göra? Ska man vaska om i laget, eller vad ska man hitta på?
Ja, om jag ska vara expert här då, så hade jag ju kanske försökt att värva något för länge sedan. Det har jag sagt flera gånger, att när Martin Olsson gick sönder en center så borde det nog ha fyllts på där direkt på en sån.
Men det pratar man väl om också?
Sen har det ju varit lite lån fram och tillbaka och sådär, men... Det var ju, hade ju egentligen mer med att det var så många spelare som var borta där precis innan jul. Jag hade kunnat tycka att de borde ha tagit in någon mycket tidigare. Och sen tror jag faktiskt kanske att man skulle testa på Sära på Söder och Anton Blomberg. Kunna testa det kanske. De har ju spelat ihop hela säsongen och det har sett bra ut. Men ja, det känns som att de har kört fast.
Men det är ju de som producerar poängen.
Ja, men ja, jag säger inte att det är rätt lösning. Men jag skulle kunna tänka mig att testa det. De har ju spelat ihop nu och det går ju inte så bra. Då behöver man ju testa. Sen självklart att det inte är säkert att, att de börjar rada upp vinster bara för det. Liksom.
Men sen är det ju ändå så, det går aldrig att komma ifrån. Att om man gör ett, två mål i matcherna, kanske tre någon gång, då är det jäkligt svårt att vinna ishockey alltså. Ja. Det går inte, för att de får ju inte, det är ju inga, det är ju, ja det är ju Kalmar borta, men i övrigt är det ju inga storförluster man har på liksom.
Nej, men vad har de blivit nollade?
Två, tre gånger. Va?
Tre gånger ja. I alla fall. Det var ju i början och sen var det mot Nybro igen där, så att ja, målskyttet är ett problem, men beror det bara på att man missar chanser eller beror det på att man har spelare som inte är tillräckligt bra för att trycka dit pucken.
Nej, men det är ju som sagt bara en tredjedel och det är en seger upp till rätt sida sträcket, så det är ju inget som avgjort än, men det är klart att man tenderar just att stå kvar på perrongen när tåget går då, när man ska komma fram och spela nästkommande halv tredjedel av den här serien, och något måste man ha hittat på. För det ja. Finns en ganska röd linje hur det ser ut, va? Matcherna påminner väl om varandra ganska mycket.
Ja, positivt är väl ändå nu då att det verkar som att Robin Wallin närmar sig målvakten. Han bör nog kunna stå rätt snart, gissa.
Jesper Emanuelsson kanske får lite fler matcher också tillbaka till sin skada. Det är ju ändå en jättebra spelare också för Skövde.
Ja, det är det ju. Det är verkligen en duktig spelare.
Men nu har vi ju alltså, ja, nu har vi nästa problem som har dykt upp. Nu skulle vi mött Kalmar här i onsdags och covid. Och det är massa matcher som ställt in. Jag tror inte, det spelades inte en enda match i den omgången i onsdags. Allt är uppskjutet. Så att vi får se hur det blir på söndag nu då. För då har de en viktig match. Hanviken borta. Det är, Hanviken kan jag ju ändå tycka någonstans ett lag som man skulle kunna ha bakom sig.
Ja, absolut. Jag vet inte. Jag var ju och såg Hanviken hemma. Då åkte de ju på stryk med 4-2. Då var det också ganska många missade lägen. Då. Det blir ju i varje match. Men det är klart att de kan slå Hanviken. Och de hade kunnat slå Vimmerby senast också. Men det gäller ju att göra det också.
Ja, det gäller att göra. Erika, det är mycket negativt här nu om Skövdik och du som står nära. Du får vända på tåget lite här nu. Du måste ju tro på att det vänder.
Ska det vara min uppgift att väga upp er att det sågande här i en kvart här nu?
Ja, men du brukar vara balanserad i dina åsikter. Så att...
Ja, nej, jag kan bara hoppas att det vänder, att de hittar sina lösningar för att ta de här poängen som krävs och sådär. För det är inget roligt att ligga kvar i botten av tabellen när det är utom spelande, om man säger så. När det för många poäng upp jämfört med omgångar kvar, så att jag hoppas att det vänder. Det är roligare både för dem och för oss.
Ja, absolut, så är det ju. Nu blir det nya restriktioner och ännu mindre folk, men det blir ju inte lika, vad jag förstår så blir det ju inte lika spökligt tomt som du var ju på massa matcher i fjol där, när det var helt stängt. Det är vi ju inte, jag tror inte vi hamnar där riktigt heller. Men.
Nej, sen det är klart att det är en stor arena liksom ändå Billingehov sådär, när det inte är mer folk än vad det är, när det är som, med restriktioner som det är nu sådär, så att det märks ju liksom, men ja, jag vet inte hur mycket det påverkar dem om de har noll publik på läktaren eller om de har några hundra. Men det är klart att man vill ju känna liksom publikens stöd såklart, så det kanske påverkar.
Jag tror det påverkar en hel del och det var ju surrealistiskt att vara på derbyt. 756 personer var det väl i fredags där på det här derbyt i Billingehov. Var det 2700 i oktober när lagen spelade i Billingehov, så det var ju en helt annan skillnad. Och ja, de gjorde ju naturligtvis sitt bästa för att försöka hjälpa sina lag, men det kändes ju ytterst märkligt. Och jag tror som sagt, när jag hörde också lite kommentarer efter på båda, eller i alla fall talade lite med Andreas Appelgren också, liksom att det är ju, när man spelar ju för publiken på något sätt. Va? Det är ju, och framförallt fansen då i sådana här derbymatcher.
Nej, vi får egentligen gå tillbaka till forntiden, börja spola upp utebanor igen. Så det var, som jag kommer ihåg när jag var liten, var på Södermalm och tittade på Skövde IK och de spelade där bakom den konstgräsplanen. Det var utomhusrink och det hade ju inte varit några begränsningar i så.
Nej, det kan man ju undgå då. Det kan, man ju haft, i SHL har man väl haft sådana här matcher på gamla, eller på Ullevi, va, sådana här
likmatcher. Ja, det har man lite, undrar. Det har
vi
man
har ju fint tak nu på Billingen, så det kan man väl utnyttja då.
Ja, det kan man kunna spela alltså, sätta upp en rink.
Ja.
Men i SHL, bra tips. Det är väl dags att dra igång de här utomhusmatcherna igen som var så populära för några år sedan.
Ja, Färjestad spelar väl på parkeringen där utanför vid travbanan.
Ja, precis. För då gäller väl inget, inga restriktioner överhuvudtaget.
Nej, det tog ju Villa Lidköping fasta på. De flyttade ju bara ut på andra sidan och hade 3-4 tusen på sin match.
Man måste ju avstånd naturligtvis då. Och nu ska jag prata, låter som Folkhälsomyndigheten. Men
det jo, men in, utomhus var det väl inga sådana restriktioner, utan det var ju inomhus.
Nej, detta. Nej, men du ska hålla ett avstånd ändå, va, till överhuvudtaget till folk.
Ja, det är möjligt.
När du går ut på stan också, håller jag på att säga.
Ja, du ska ju hålla avstånd även i hemmet.
Det så går ju aldrig ut i och för sig. Sällan.
Nej, man får hålla sig hemma i dessa tider enligt.
Men sen kan man väl säga att en fin vinterkväll är det nog härligt att spela ute. Men sen i februari nu när det börjar regna, och då vet jag inte hur mycket folk som åker på utematcher.
Men Erika har ju en point där, det är ju taket.
Absolut.
Eller hur, va? Och jag som gammal bandyspelare har ju spelat massor av matcher liksom ute, med fantastiskt. Inte när det regnar då. Nej. Man ramlar på isen och var precis pisseblöt resten av dagen. Det var inte så jävla roligt, men... Nej, men ja, vi får skicka med den här, en passningen. Flytta på det berget. Det finns väl kanske inte plats, jag vet inte. Men på tal om utomhus, då kommer jag tänka på... det får vi börja med Erika också då. Det var ju på en underbar tillställning i Leran i Falköping. Vintercupen premiär.
Ja, där pratar vi inte liksom så här glassigt, fint och inramat och härlig vinterkväll och allt vad det pratar om och bygger upp en bild här, utan... Vintercupspremiären på Falköpings motorstadion var det bland det grisigaste jag har upplevt, tror jag. Och jag har varit med om mycket.
Ja, det har du ju definitivt fart, alltså.
Ja, nej, alltså är det någonstans det är grisigt, när det är grisigt så är det Falköping. Och det var det. Vintercupen drog igång där precis efter nyår med 400, vad kan det varit, 450 startande eller något sånt där. I klasser från ungdom och så upp till elit och junior och senior, motion och allt möjligt där. Så, där. Så att, det var full fart på motorstadion och... kladdigt.
Men det är ju bra att de, för våra lokala redan där, vi kan följa upp, för sen var ju Gus var ju nu nyligen på andra delen.
Ja, precis. Han fick en lite vintrigare tävling där i Skövde, men när jag var i Falköping i alla fall så var det Albin Elofsson, Skövde, som vann seniorklassen, och Linné Åkesson, också Skövde, vann damklassen.
Men hade vi det i Skövde? Var det liknande, va?
Ja, Elofsson, men Ella Bengtsson. På de sina var det. Före Linnea Åkesson.
Ja, Ella var ju före Linnea även i Falköping tills hon körde stopp där i någon backa och fick, som hon sa, pöta upp skiten för hela backen och energin tog slut. Så att, ja, det blir kul att följa de två i år, tror jag. Det kommer bli en tight kamp där mellan klubbåkarna i Skövde.
Tibro nästa, va?
Tibro nästa om drygt en vecka blir det nu då. 22, tror jag.
Ja. Det stämmer. Och jag kan säga att när jag var där så sprang jag in i två... äldre män som hade gett sig ut i skogen här i Skövde och stod och kollade. Och det var riktigt härligt att stå bredvid två entusiaster som skrattade och pratade om enduro. Jag stod bredvid och fotade lite och lyssnade på dem. De hade mycket kul att säga. Det var någon som kom och körde ganska långsamt. Då stod de och diskuterade om den personen var ute och letade efter lingon eller verkligen tävlade. Så då hade vi kul.
Ja, det är härligt. Det är härligt. Men Albin har fått en bra start på året i alla fall. Vad vi kan vänta oss där då, men...
Nej, det blir kul att se.
Vad vet du om hans satsning då?
Jag pratade med han i Falköping där och frågade vad det blir i år. Och det ser väl ut som det ska bli SM igen. Förra året så blev det ju inte någon hel SM-serie. För då skulle han satsa på VM. Men det kom lite annat i vägen och sådär. Så att det blev ju ingen full serie på något plan för det Albin förra året. Förutom långloppsserien då på några tävlingar så.
Annars så var det väl en häftig satsning som Rickard Hansson skulle göra nu.
Han packar ju grejerna och drar över till USA nu inom, vad blir det? Om drygt någon vecka här. Slutet av januari så ska han åka över till USA och köra GNCC, långloppscup i USA. De fyra första deltävlingarna ska han köra där på östkusten. Så det blir kul att se hur han levererar där.
Hur långt kör man då? Förlåt, det är nog helt okunnig. Långlopp?
Ja, långlopp har vi ju i Sverige också. Då pratar vi ju Gotland och Ränneslätt och Stångebro. Så det är ju någon timme sådär i alla fall. Till skillnad från det vanligt, höll jag på att säga, svensk enduro och så. Då är det oftast typ ett med olika specialsträckor och sådär. Ja, långlopp blir ju mer varvlopp så.
Ja, precis. Man kör så. Ja, men det ska bli kul och spännande att följa naturligtvis.
Det är ju några år sedan vi hade någon där. Då var ju Jesper Börjesson som var senast över och körde GNCC härifrån. Så att det blir kul att få följa det lite igen här nu under våren.
Hur har vi det på cross-sidan? Den ligger lågt, men Tibro, har de SM-tävling tidigt?
Ja, deltävling 5 eller 6, om jag inte minns fel. 5 tror jag. Har kört dem i juni någon gång, tror jag det var. Ja, just så det. Det blir i sommar igen här.
Då får vi en sån i alla fall, men de har den varje år, va?
Som det var, när jag pratade med dem senast om det här så vet jag att Tibro har haft som ambition att arrangera ett SM per säsong. Men varannat år enduro, varannat år cross. Sen har det blivit lite förskjutningar och konstigt sådär med corona nu det sista och inställt och framflyttat och sådär. Men i år så ska det i alla fall bli en deltävling i enduro och en i cross. Så det blir mycket tid på motorstöden, det är kul.
Det låter bra tror jag. Du vet ju att det är många som följer det här och framförallt så följer Erika där hon både levererar i våra spalter både bildmässigt och fotomässigt. Så att det,
det gör ni med, det är kul.
Ja, eller hur? Jo, ja. Jo, men jag tänker just på motorsidan där.
Ja, men absolut.
Jättebra. Ja, har vi något, har vi glömt något eller någonting vi behöver tillägga? Linus, ska vi gå igenom hur ser det ut? Regeringsbildningen är klar. Coviden rullar.
Ja, vi får se hur de här restriktionerna införs i dagarna här så att pandemin lever vi med ett tag till. Ja. Det är väl den som är fokus och det är inställda matcher och det lever vi nog få. Det är väl kanske toppen på ett isberg just nu tyvärr. Så att, men de elitlagen rullar ju på så att de högsta serierna, det får man väl glädja sig åt då.
Ja, för det man slås utav är ju, nu är det ju svårt att jämföra då eftersom förra året så var ju alla lägre serier inställda och ja,
det
avslutade.
Var ju tidigare beslut som de tog.
Ja, det var ju, nu ser vi ju att nu ställs det ju in alltså på alla nivåer. Jag såg Tibrico hade väl redan ställt in sina tre första matcher tror jag i hockeytrean här va?
Ja.
Det har man många fall.
Ja, det var rätt många fall vad jag hörde.
Ja, och även innebandyn såg jag spela väl inte sist.
Nej, det var ju i och för sig inte Skövdelaget då, men konkurrenten så blev ingen match mot Vårgård.
Så att vi har egentligen, vi ska ju jobba i helgen Erika, vi har egentligen ingen aning om då, inte ens på fredagen här, hur det kommer att se ut. För att de här, man har ju lärt sig att beskeden kommer ju, och det kan man förstå, kommer ju väldigt sent också va?
Matchdag eller dagen före kanske, precis.
Det vi kan räkna med är väl konståkning i alla fall.
Ja, det har du ju koll.
Ja, det ska bli elitserie i Billinge Hov här, arrangör Tibro KK eller Skövde konståkings akademi, vilket är samma sak nu för tiden.
Ja, just, och den kan man inte, nej det är ingen risk att man ställer in det på det sättet.
Nej, men det ska det inte vara. Jag pratar med arrangören där idag och eller på torsdagen här och ja, det blir lite förändringar i alla fall. Förbundet har gått in och gjort om hela upplägget. I vanliga fall så kör man kortprogram på lördag och sen kör man friåkning på söndag och räknar ihop det här innan det är prisutdelning och sådär. Nu kör man helt annorlunda. Nu kommer man dit, värmer upp, kör friprogram direkt och sen åker man hem. Och sen får man kolla på resultatlistan och så det för att det inte ska vara för mycket folk i hallen och sådär och ja, minimera riskerna så gott det går.
Ja, då är vi tillbaka som vi var förra året i den typen av tävling också. Det var ju mycket så. Det, prisfördelningar är sällsynt nu.
Och det blir tomma läktare i Billinge Hov.
Ja, och förändrade tävlingssätt då också.
Ja, alltså det blir lite annorlunda. Det blir en halv tävling om man ser det så.
Ja, exakt.
Nej, jag såg det. Han Majorov, killen där EM, han hade ju lämnat för han nu hade ju testat positivt. Så att det var ju ingen svensk deltagare. Han hoppades på OS i alla fall. Och,
ja. Och handbolls-EM också som kommer där, ska det kunna gå genomföras efter alla smittspridningar? Det är en väldigt, frågan hänger verkligen i luften.
Ja, det gör det. Och sen har vi OS i Peking.
Ja, men det verkar ju som att man ska genomföra liksom och, ja, och där, in i bubblor.
Och där väntar vi ju på uttagning av trupper tämligen snart. Lina Ljungblom tror vi väl på va? Eller vad tror du, Rika?
Ja, det tror jag. I damkronorna där, hon, det känns som att hon är given kanske att ta i, men det, i alla fall om hon frågar henne själv, men jag skulle vilja se henne som given i damkronorna.
Vi pratade med henne i julas här vid tillfälle va?
Ja, jag har ju pratat med henne lite inför uttagningar och lite, ja, inför lite landskamper och sådär, men det var väl Gud som pratade med henne senast här inför jul va?
Vi gjorde ju riktigt kul grej där faktiskt, vi sammanförde ju Max Friberg och Lina Ljungblom under taket på Billingen. Ja, det var väl inte på självaste julafton, men det var inte långt ifrån va?
Det var nog 23:e som jag läste. Och jag tror att båda två kommer vara rätt givna faktiskt.
Men
jag
Friberg
tror
själv säger att han inte är aktuell.
Naturligtvis. Nej, han är ju absolut, han är ju knappt nära när man pratar med honom då. Men ja, jag tror att han kommer vara med. Vi får väl se, jag tror det var, kan det ha varit 17 januari som truppen kom.
21 januari.
Tror jag 21. Såg, i alla fall på herrarna. Damarna har inte sett något datum på.
Nej, jag har bara läst att det ska vara senare i januari. Så att det, vi får hålla utkik. Det borde komma inom hyfsat kort också.
Ja, det borde ju komma naturligtvis.
Det är ju inte så länge kvar till vi har OS.
Nästa så att, vecka borde ju frågetecken rätas ut.
Ja, så är det ju. Men när det gäller Friberg så är väl all samlad ishockeyexpertis som jag i alla fall har hört uttala sig eniga om att Max Friberg kommer att komma med i Tre Kronor i OS.
Ja. Jag har också läst, det är ju olika experter som tar ut sina trupper, Svartvadet på Radiosporten och så vidare. Och då är han är ju alltid med i de där trupperna.
Ja, men det vore ju fantastiskt kul då att få se de här två lokala Skövde fostrade spelarna i svenska landslaget, olympiskt spel. Det har vi aldrig varit med om förut. Så att, häftigt. Så det, vi har lite att se fram emot ändå. Så är det. Ja, ska vi sätta punkt. Vi jobbar ju helgen som sagt. Vi får se vart vi landar. Vi hoppas på Skövde HF Västerås Ish i alla fall på lördag.
Mm.
Eller hur?
Det gör vi. Hoppas på en seger där då.
Revansch, ja. Absolut. Sen har vi ju dessutom en intressant handbollsmatch. Division 2 kanske vi också ska nämna. En hockey country och kroppskultur. Som där, ja, country är väl det laget hittills som har vunnit mot kropps, vad jag förstår.
Ja, de vann ju på bortaplan inom publikfest där. Gratismatch i Agnebergshallen, och då svävar de på målen efter den. Jättenöjd insats. Så att, de fick ju inte heller spela i helgen då på grund av en covid-smitta då i Alingsåslaget var det. Hopparingsås skulle man spela.
Ja, så var det. Så var det. Absolut. Oh. Nej, det är väl det. Var landar, vad står på agendan i helgen, Hellman?
Nej, det blir nog ganska stillsamt, tror jag. Men ja, lite fokus på de europeiska fotbollsligorna, tror jag. De får i alla fall spela.
Just.
Ja, det blir nog samma sak. Det blir ingen Norrköping här då, så att jag håller mig på hemmaplan och kollar på fotboll, tror jag. Det är väl ungefär vad som bjuds.
Lite mellan Nottingham Forest och Arsenal.
Nej.
Ja, du skugga.
Ja, då är de åkt ur. Du vet, det är fokus på ligan nu istället.
Ja, det är fokus på ligan. Ska det bli 4 år igen nu som har varit 111 gånger förut. Ja. Det blir perfekt.
Det är en titel som Wenger sa.
Så är det. Okej, vi tackar för idag och återkommer. Nästa vecka får vi se vad som har hänt eller vad som inte har hänt. Det återstår att se.
Det gör vi.
Tack och hej säger vi.
Tack.
Ha det bra.
Tack.